Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Engstedt-Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhjelm och också brottmålsadvokat.
Men idag så har vi årets första gäst och det är inte vem som helst utan vi har vi här på plats.
Denise Rudberg, författare.
Ja, och också som du var inne på Nina, eller hur? Lite mer debattör, du har ju...
Ja, det pratade vi om i förra podden nämligen. Att du också är mycket i tv och radio, hörs
ja,
och syns.
Ja, precis. Men jag måste ju lite kasta mig ut i hetluften ibland.
Instagram.
Instagram också.
Och podcast. Mm.
Ja, precis. Exakt. Loma Karlaplan med min författarkollega Anders Delamott. Som är gammal polis också.
Mm. Den är ju väldigt intressant. För ni tar upp så otroligt mycket olika ämnen. Med mycket böcker, men även allt mellan himmel och jord.
Ja, men mycket dagsaktuellt också som... Mm. Jag tycker väl att det är väl lite, i alla fall, det borde vara en författares kall att också hålla sig lite i hetluften. Att liksom stå med fingret i luften och säga vad händer nu och vad är vi på väg, analysera. Men så är det inte alltid kanske, men jag tycker att det är någonting man borde göra som författare.
Ja, men du är ju också väldigt, ja, men framförallt om man är duktig på att skriva och är skarp och med, för att vi ska prata om ditt författarskap, men vi kan ju ta upp en krönika. För du blir krönikör, eller hur, i Perfect Guide.
Exakt.
Ja. Mm.
Som hör till Svenska Dagbladet.
Exakt, det är en helbilaga. Som, den går att läsa på nätet alltid. Men den släpps också i Stockholm och Stockholmsområdet varje helg.
Just det. Och det var väl din första krönika som blev... Som vi, både jag och Nina, gillade skarpt. För vi har pratat lite om sådana här saker i vår podd. Men även kan tänka mig att väckt en hel del upprörda känslor också där du bor i det området.
Ja, det här är ju väldigt intressant. För jag skrev krönikan och vi hade varit då på en tillställning. Och kom tillbaks hem och bara kände så här. Vad hände? När blev vardagsrasism helt normaliserat? Och när blev de omkring liksom, i det här sammanhanget också antifeminister. Det var liksom som att det var opålästa människor som inte hade fått någon input från omvärlden utanför Karlaplans lilla staket. Och jag har liksom, det här har grott och retat mig väldigt mycket som en riktigt irriterande sten i skon. Och sen så skrev jag ett utkast och så skickade jag till min man och han bara, vi får nog köpa lite så här maskeringskläder om du ska släppa den här. För att det här känns lite jobbigt. Och då sa jag så här, ja, fast för jag har gjort de här grejerna förut. Jag menar, min första debutroman, Väninnan, det var ju lite av det här.
Precis, precis.
Och då hamnade jag ju faktiskt på Expressens löpsedel som, jag tror en av dem, det är inte många böcker i svensk historia som har hamnat på löpet. Och då ser jag ju smetade över hela Sverige på Expressen och så står det hon avslöjar Östermalms överklass i sin debutroman och så en bild på mig när jag ser ut som världens kaninkokerska. men det kände jag så här, och det resultatet som blev av den debatten runt en boken är faktiskt väldigt snarlik det som har blivit efter debattartikeln nu. Nämligen att ingen säger att det där är jag. Utan alla säger, gud vad träffsäkert. Mm. Vad arga de och de ska bli.
Intressant.
Och det finns ju, det här är, när jag läste dramaturgi i New York på New York University, så var det min professor och handledare som sa att bara så att ni vet det, ni behöver väldigt sällan vara ängsliga och rädda för förtal när ni skriver. Därför att det finns ingen som kommer peka på sig själv i boken.
Som klär i sig.
Som klär sig i rollen som den här dumme, envisa, snåla killen med liten penis. Han kommer aldrig ställa sig upp i en rättssal. Så därför kallar man det underhållningsvärlden som the guy with the little penis. Mm. Ingen kommer ställa sig upp och räcka upp handen och säga det.
Jo, men det är så intressant.
Så därför, och nu vet jag inte, nu är det här. Krönikan är ju liksom hård på ett sätt, och det handlar ju framförallt om vad jag kan tycka är väldigt besvärande, nämligen när individen som är ganska liksom privilegierad och i min värld bortskämd faktiskt, att man inte själv förstår att man också har blivit inskränkt och hur lätt det blir normaliserat. Sen tror jag faktiskt att de här människorna många gånger inte alls är rasister i grunden, men de för en rasistisk retorik. Och det har blivit gängsenorm. Liksom. Mm. Det är det jag tycker är obehagligt.
Och väldigt, väldigt viktigt att du skrev den här krönikan. För det här måste ju lyftas. Det vi försöker lyfta här i podden. För man blir väldigt illa berörd. För att rubriken kan vi säga är framgång fördummande. För det handlar trots allt om människor som är begåvade, som är smarta, som inte borde vara så inskränkta.
Men som är utbildade också. Som har den här privilegierade bakgrunden. Mm. Och ändå hamnar efter många år. Så hamnar man i det här.
Ja, och det är det som är intressant. När blev det så?
Ja.
Liksom?
Ja, och har skapat det själva också. Ja. De skapar ju det här inskränktheten genom att göra sina värden väldigt, väldigt små. Och att ingen vågar ifrågasätta dem. Utan det är det här. Är man den som bara, ursäkta, vad var det du sa nu? Då blir man den där jobbiga om man sitter vid liksom, matbordet eller man är på middag.
Ja, jag är alltid en vidrig människa. I alla fall, nu är inte jag så... Jag är inte så bråkig egentligen i sociala sammanhang. Jag är ganska diplomatisk. Ibland har jag mina dagar när jag verkligen inte orkar. Men jag tror man måste, lite som ni säger, också bryta ner det på individnivå. Mm. För varje, och oavsett om man är man eller kvinna, så är det ju så att det är ett ansvar man faktiskt har att se till och hålla lite koll på. Hur låter jag? Vad för jag för resonemang?
Mm, mm. Och också in sitt eget privilegie. Att exakt. Alltså, när man pratar om just den här rädslan då för antingen nyanlända eller någon annan med något annat efternamn, faktiskt hur man bemöter människor när man har det privilegiet, att man är så mycket, någonstans samlat så mycket över dem, då måste man vara lite mer respektfull också, inse det.
Och det här är ju människor med oerhört mycket stora tillgångar.
Ja, men det är makt, pengar,
exakt.
Kontakter, höga positioner i samhället.
Och att man då ändå känner att så här, jag känner mig hotad. För menar, någonstans så, i min värld så är ett parti som Sverigedemokraterna ett missnöjesparti och ett enfrågeparti. Och det är i alla fall så de har målat ut sig själva också många gånger tidigare. Och då förstår inte jag, vad är det de här privilegierade människorna är så, och utbildade människorna är så missnöjda med? Exakt. Ni har faktiskt ingen rätt att vara missnöjda. Jag är ledsen, det har ni inte.
Men problemet är ju också att de umgås, men det blir ju att det här att man umgås med likasinnade. Det ser ju jag, att det är ju liksom, man har ungefär samma typ av kompisar som jobbar med samma grejer, som har det på samma sätt, alltså ekonomiskt, reser till samma ställen, barnen går i samma förskola, skolor, alltså man ser inte så mycket av det riktiga samhället som du och jag då, jag och Silvia som jobbar med brott på riktigt. Vi får ju se hela Sverige och hela Stockholm på ett sätt som jag kan känna att många av mina vänner som också är i den här världen inte, de har ingen inblick, de får ingen inblick i den.
Nej, och det var därför kanske också som jag valde att liksom raljera lite också i livsstilen, att man går samma utbildningar på samma geografiska platser. Man köper sina bostäder och sina sommarnöjen på exakt samma platser. Och skillnaden är väl egentligen, jag gör ju också det. Får vi också säga så här, här står jag med och hytter mig även åt folk som jag tycker är idioter. Men för mig tror jag det bottnar ju en helt annan sak. För jag är ju också själv uppvuxen på Östermalm men har inte haft privilegiet. Jag menar, jag har föräldrar som har förvärvsarbetat och inte haft ekonomi. Och jag har inte tillhört överklassen överhuvudtaget. Jag menar, min pappa slutade skolan efter han gick i åttan. Sen läste han in gymnasiet långt senare. Men han har inte gått någon högskoleutbildning och det gjorde inte min mamma heller. Så att för mig, jag kommer ju inte riktigt från den där liksom socialt bevandrade med kulturellt kapital. Det har jag däremot byggt upp själv. Och därför för mig är det jävligt viktigt att hela tiden så här vara tacksam för att det jag har fått och det jag har lyckats bli. Och då någonstans måste man ge tillbaks.
Mm.
Och det är väl därför också jag kan tycka att det är ganska viktigt för författare. För författare är ett privilegierat yrke att faktiskt också tycka någonting och ta strid.
Våga.
Våga sticka ut hakan. För jag menar, ni gör ju det varje dag i ert arbete. Hela tiden. Ni tar ju, liksom, ni har ju ett samhällsansvar. Och det tycker jag, det ska privilegierade människor göra.
Mm. Och det är ju faktiskt alldeles för få som vågar säga det. Men som du säger, redan med din första bok, Väninnan, som jag minns när jag läste, jag pluggade juridik då själv och blev då såklart helt frälst i Eva von Diesen. Vi känner mig lite som henne. Nej, men att du, redan där märkte man ju ditt samhällsengagemang. Och inte bara det, du har ju en fantastisk förmåga att beskriva människor också som man lär ju känna. Alltså det är verkligen få författare, ska jag säga. Det är en enorm begåvning man har när man kan beskriva människor på det sättet. Att du känner dem efter nästan ett kapitel. Du är liksom, det är dina kompisar. Du
kommer man vill vara mer.
Ja, men också det där kom du in på. Du har ju en röd tråd lite. Mm. Förutom du, nu har du skrivit Elegant Crime, men redan där var det ju också våld mot kvinnor lite och den här. Jag minns att en huvudkaraktären tillsammans med en kille som pratar om att hon inte får äta bland annat och är väldigt på henne. Så det här psykiska misshandeln.
Normaliseringsprocessen. Mm.
Ja, vi pratar exakt, mycket om.
Och det är ju en röd tråd tycker jag i många av dina böcker.
Och den är ju väldigt svår att beskriva. Och framförallt är den ju väldigt svår att förstå om man inte har varit en del av den eller sett den utifrån på nära håll. Och jag är ju uppvuxen i en sån miljö. Och jag har även haft såna relationer i vuxen ålder. Och jag kan fortfarande själv ha svårt att beskriva det. Jag, i flera tillfällen när jag haft det här som tema i mina böcker så har jag upplevt så att det här blir ganska platt när jag försöker beskriva det. Men nu när jag läser mina gamla böcker, jag skriver ju en ungdomstrilogi också som heter Tillsammans, där en pappa då är väldigt våldsam mot mamman och även mot barnen. Och de har ju fått jättestor uppmärksamhet. Jag får ju väldigt mycket fortfarande brev och mejl från barn som läser. Och jag tror att, men jag kan ändå se nu när jag ser tillbaka att men jag har nog lyckats hitta lite vad det är som är så svårt att förstå med det här. Därför att det sker ju alltid inom hemmets fyra väggar. Det är ju det som är så fruktansvärt svårt att komma åt och så. Så att jag tror att det är, men också tror jag man måste, jag är lite inne på att man också måste utbilda ungdomar, både pojkar och flickor. Och förklara vad är en relation och vad innebär det? Var i ligger ditt ansvar? Jag har ju själv barn liksom, och de kan ju vräka ur sig. Du ser tjock ut i den där. Vet du, du får inte säga så. Det spelar ingen roll till vem du säger det. Eller om det är till mig eller om det är till en kompis eller din syster eller vem du nu är. Eller din bror för den delen. Det är att gå över en annan människas integritet. Att man liksom inte riktigt, jag tror inte, man måste hela tiden, man måste börja där. Det här är vad som är okej och vad som definitivt inte är okej i en relation. Och det tror jag man skulle kunna ha mycket mer utav i skolan också.
Absolut.
I diskussioner. Vad är okej i en relation? Jag såg något program på SVT där de hade den debatten faktiskt i ett klassrum. Och då kom det fram väldigt bra. Så att jag tror att vi kommer dit. Vi är på väg. Men det kan aldrig belysas tillräckligt mycket kan jag tycka.
Nej, och jag tror viktigt också att man som du när du skriver också att du gör det tillgängligt för alla på ett helt annat sätt. Att du inte gör det för svårt utan man kan verkligen ta till sig det och inse att det här kan ju verkligen ske. Du skriver mycket såklart om de här fina områdena, men det kan ju ske vad som helst. Och jag har också föreläst på gymnasieskolor om det här och tagit upp egna exempel på mål jag haft med innerstad liksom med 15 och 17 år gamla. Det är riktiga friskränkningsbrott, hur de spottar och sparkar på sin tjej för att hon är bättre än de i skolan är mer populär. Och att det, jag tror att göra det mer, att de förstår att det här sker vad som helst. Alltid där vi och dem. Men det är inte så.
Nej.
Men jag tror även att lärare att man, vi skulle precis prata mycket, mycket mer om det här. För att de tror inte heller att, kanske att det sker bland deras elever.
Nej, och framförallt så tror jag också killar behöver se det här också på ett sätt. Unga killar för att också kunna se alltså min dotter till exempel, hon hade en killkompis som frågade så här, du, är han okej? Okay? Liksom. alltså han ifrågasatte, och det tycker jag är ju så himla, det är ett stort steg. Det var ju absolut ingen fara, det var inget konstigt alls. Men bara det att min dotter har en killkompis, och det är en killkompis som frågar, är du eller han okej? Okay? Det tycker jag är jäkligt stort.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Och det säger någonting. För det...
Men också kopplat till det sexuella. Just att det i slutändan då, just om man har den här respekten och kan känna av integriteten redan där det börjar där och ganska ung ålder, så kommer det kopplas till det sexuella. Att ja, men här är gränsen. Alltså, vill du det här? Mm. Det vi har pratat väldigt mycket om just med den här ändrade lagstiftningen, att nu läggs det på något sätt mycket mer krav på gärningsman eller den potentiella gärningsman att kontrollera. Men vad vill du?
Mm. Exakt, det är väldigt viktigt att man får fram det.
Ja.
Och då kan folk oja sig och tycka att det här är jättesvårt, och hur ska jag tolka det? Mm. Och, jo, det är din uppgift att se till att du är tvärsäker, annars är det a big no-no.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du har ju även skrivit nu böcker som blivit väldigt, väldigt populära med Elegant Crime.
Mm.
Och vad är, hade du, för du skriver mycket om brott där. Har du så här, vad var det som gjorde att du kom in på den genren?
Och just hennes roll också då.
Marianne Jihde.
Marianne, alltså hon huvudpersonen.
Ja, nu har jag en person i min närhet, nämligen min ingifta moster, Ann-Marie Bergström, som ni båda känner. Eller känner till i alla fall. Hon har också tidigare varit JämO i Sverige, jämställdhetsombudsman. Och Ann-Marie är ju en sån här person som har varit min stora idol. Jag fick ta över hennes torp när jag flyttade hem från USA och renoverade det. Och jag och då Ann-Marie har ju, hon har varit en väldigt stor förebild för mig på många sätt. Och jag frågade henne, för jag ville ha en person i huvudrollen som var liksom ett dominerat kvinno, alltså som var ett dominerat kvinnoyrke så, och som var lite så här, satt åt sidan. Mm. Och då sa han mig, men åklagarsekreterare är ett väldigt bra, det är någonting du kan ta fasta vid, därför att förr i tiden var det ju så att då var det ju bara uteslutande kvinnor, precis som en vd-sekreterare. Mm. Men det var också så här, i många fall så var det faktiskt åklagarsekreteraren förr i tiden som också kunde sitta och skriva ut, fullständigt författa slutpläderingarna åt den här stora omhuldade åklagaren.
Men så var en man.
Ja, exakt. Så hon, så åklagarsekreteraren var också en person som satt verkligen som ett nav i hela ämbetet, och det tyckte jag var jäkligt coolt. Så då tänkte jag, men då får vara Marianne, får vara en sån. Så därför valde jag att Marianne Tidöf skulle vara åklagarsekreterare i grunden, men har gått juristlinjen, hade som ambition att bli advokat eller åklagare, men fick stå tillbaks på grund av att hennes man tog den rollen. Men sen så nu, då är hon ju civil spaningsledare egentligen. Så
Ja, men det är så, och det är inte bara det. Det handlar också om att hon återupptäcker sin sexualitet.
Alltså, det är, ja, på äldre år.
Ja, och det älskar man ju.
Ja, när, vi, alltså när man känner Marianne i första boken, då har ju hon inte haft sex på 10 år. Och hon börjar ju undra så här att hon har...
Funkar det?
Jag oskuld igen, räknas. Det är kanske svårt om man har fött 3 barn. Men jag vet inte. Och framförallt så inser hon att hon har glömt en spiral när hon är hos gynekologen. Och faktiskt är det så att en av de första scenerna, då går ju Marianne till gynekologen. Och bara det var jättemånga som reagerade på att jag hade med en scen där en kvinnlig karaktär går till gynekologen. Och det är ju inte jätteskildrat.
Nej, det har man ju inte läst.
Nej.
Också hur man känner sig och sådär. Ja, så det tycker jag. Och det, jag har fortfarande svårt att gå till gynekologen. Jag ska ärligt säga att det är väldigt sällan jag har hittat en bra gynekolog. Bland annat som jag gick till sist är så himla härlig och bara så ligger jag där helt utspridd, som man nu kan kalla det, och bara, ja, jag har läst alla dina böcker. Ja, där skulle jag hasa lite längre ner, sa du. Ja, okay.
Och jag läste den här scenen också.
Gud, ska vi ta det här nu?
Men vem har kommit på den här sjuka ställningen man ligger? Alltså jag bara tänker, för innan var det faktiskt främst män också som var ju alltså, läkare och gynekologer. Jag tycker att det är lite märkligt.
Och jag hade världens grej om det här när jag födde barn. För jag kan nämligen inte ligga på rygg på det sättet. Jag kunde inte andas, framförallt inte när jag var gravid. Så jag sa, jag måste ligga på sidan. Mm. Och då sa nej, det går inte. Du måste ligga, annars ser inte vi. Och så, det skiter jag i. Alltså då får ni gå ut härifrån, för jag kan inte. Och då kom det in en gammal barnmorska och sa, vi har en ställning som vi hjälper. Så vi håller upp ena benet om du ligger på sidan. Så då fick jag det. Så jättebra. Då funkar jag jättebra. Så fick jag föda båda mina barn så.
Ja, men jag tycker ändå det är viktigt. Eftersom du märker att du har ett intresse just för kvinnor. Alltså i den, vad viktigt det är för kvinnor att ha en sexualitet även i den åldern. Och jag brukar fundera på att hur du var kvinna för. Alltså, jag tycker fortfarande män tar mycket mer plats än vad vi gör på. Man går på middag och annat. Men tänk då, och hon berättar också om då, eller man får ju upp ögonen eller dröd, att han har haft så mycket älskarinnor hennes då. Man som sen har, han har ju avlidit. Men och det är bara det att hon äntligen får ta makten över sitt liv.
Ja, och också tar sig rätten att ha ett sexliv. För det vet jag var på föreläsning, det var Erika Jong som skrev en feministisk förebild för mig, som också skrev Rädd att flyga och prata om det knappslösa knullet på 70-talet. Så underbar person. Och hon föreläste på bokmässan och sa hon sa fram till jag fyllde 40 då ställde, när jag gjorde författarintervjuer, det var enda journalisterna frågade om vad mitt sexliv och är det så att du fortfarande använder av det? Älskar du det knapplösa knullet? Och hon fick liksom gestalta sitt eget sexliv konstant i varenda intervju. Sen när jag fyllde 40, då var det så här, då slutade hon fråga. Och så sa hon, för det var så här, en kvinna efter 40 förväntades inte ha ett sexliv. Och det var ju så vi genom tiden har sett på kvinnan. Alltså. Och det vet väl kanske de flesta att det är kanske efter 40 det blir kul.
Och vi båda
men ja, så att det här är ju rätt intressant. Och då att Marianne framförallt går ut och dejtar, hon som typ upptäcker sitt eget kön igen, hon börjar se sig i spegeln, och då kan man avfärda det som såhär, gud vad ytligt. Nej, det är inte ytligt att någon ser sig i spegeln och bryr sig om sitt yttre, eller det handlar om självrespekt, vilket hon har liksom haft problem med under en period. Så att hon får återupptäcka sin sexualitet, och sen har jag ju väldigt mycket sexscener på kvinnans villkor i de här böckerna som är liksom tydligt. Och sen har jag ju försökt då att inte ha så mycket kvinnliga offer, utan faktiskt att det är männen som dör. Och är det kvinnor som dör så är det oftast i våld i nära relation.
Men är det verkliga fall som dina böcker bygger på? Eller?
Jag har ju tagit lite avstamp i några verkliga fall. Och det här är ju lite problematiskt egentligen. Därför att det är ju det är väldigt svårt med tanke på att liksom det finns efterlevande såklart. Men samtidigt så har det varit så pass kända fall som jag vet också har påverkat samhället i stort. Och då har jag tänkt att okej, jag tar ett avstamp i det här, sen får jag liksom ta tillbaka det och göra det till helt min egen berättelse. Men det är ju så. Vissa verkliga fall är ju, påverkar oss ju alla och vår samtid så mycket. Så att det är också värt att kanske få gå till historien.
Ja, för du tar ju upp en av de senaste böckerna, det här med när män blir våldtagna.
Mm. Just det,
och den skammen, för det är ju så. Mm. Det existerar ju också i den skammen. Du beskriver det på väldigt, väldigt bra sätt. Så att, har du intervjuat?
Ja, men jag fick ju ta del av
hur gör du den här researchen?
Ja, men Brå kom ju då med en ny utredning rapport, som visade. Och det kom ju också i samband med att den första våldtäktsmottagningen för män startade, öppnade på SÖS 2015. Och det var väl, vad jag förstår, den första även i Europa. Och det här var ju väldigt omdebatterat också, för att det ansågs att det var problematiskt för utsatta kvinnliga offer att möta män i väntrummet. Och det förstår jag, så det är klart, men det här det är också de facto väldigt viktigt att män också får den hjälp de behöver. Och man har ju också i den här undersökningen lett även en amerikansk undersökning som visar att 98% av manliga förövare som våldtar män anser sig inte vara homosexuella. Mm. Utan det är inte en sexuell handling, utan det handlar bara
makt.
Om makt. Mm. Exakt. Mm. Och att det sker också i väldigt liksom, dolda manliga strukturer som inom militären, inom idrotten och så vidare. Men även överfallsvåldtäkter behöver inte alls vara. Man, det är liksom inte så att det är bara homosexuella, eller, homosexuella män som springer runt och våldtar varandra. För det har ju också varit en sån här
klyscha.
Liksom, så att det är också det. Så därför, så jag har ju gjort jättemycket research i de här fallen.
Och det gör du inför alla dina böcker?
Alltid. Ja. Det är ju roliga, kan jag säga. Eller det låter ju som att jag tycker gottan.
Nej, men jag tänker liksom hur själva processen går till. Gör research först? Alltså hur är du att vara författare? Det är ju så är spännande.
Jag jobbar alltid väldigt, alltså, så fort jag fastnar i någonstans i mitt eget skrivande, så då sätter jag igång och gör ännu mer research. Ja. För då är det liksom det. Då behöver jag fylla på någonting. Mm. Så att jag grottar ju ner mig. Men problemet blir att jag hittar jättemycket material och så läser jag. Och sen när jag så går tillbaka så bara, gud vad hittar jag det här? Jag har ingen aning. Det har liksom tagit så många olika vägar. Så numera är jag väldigt noga med att dokumentera allt jag gör. Så att jag också kan liksom gå tillbaka, för det är väldigt skönt.
Men dina böcker blir väldigt trovärdiga, märker man ju. För att man märker att det är så mycket research. Ja, det är verkligen underbyggt och du får fram bra.
Sen var ju förra boken bland annat, eller under förra, så var det ju någon häktningsförhandling. Åh, vad gud, jag missar ju alltid det där med så här, just det, du kan inte bara ringa och säga att du ska få en person häktad. Eller, och ibland, och då var det framförallt just en åklagarsekreterare som hörde av sig och bara, men du får ju inte skriva fel. Jag vet, jag bara,
det är så lätt att kolla.
Jag vet, ja.
Men det är som det är sant intressant, för ni skriver så mycket som du säger, så det bara blir så också, för att du kan inte kolla varandra ord heller. Och det.
Nej, men du är väl inne i ett flow?
Jag vet, fast det här är någonting som ska kunna kontrolleras genom redigeringen. Ja. Och så är det. Men jag försöker hålla mig till det. Och jag fick ju hjälp av 2 poliser. De är båda nu pensionärer, men en jobbade då på Riksmord, den heter Ulf. Och sen så en som heter Anders, som var chef för den organiserade brottsliga delen i Sverige, också på Rikskriminalen då. Nu vet du inte längre. Men då båda de sa så här, kan du bara lova oss en sak, att du inte låter det hända så många otäcka saker med poliserna som utreder. Alltså låt dem, deras privatliv. Men det är som Ulf Blad sa, jag har varit med och gjort så många enorma utredningar, och det är liksom så våldsamma fall och sådär, men det har aldrig hänt mig som polis någonting. Jag har inte ens varit med i en skottlossning. Det är inte helt vanligt att, och ändå så ska varenda poliserie gestalta poliser som blir kidnappade, deras familj blir tillfångatagna, de blir beskjutna när de går till bussen, alltså det är så här, det tar aldrig ett stopp, och det har jag, så det kommer aldrig hända Torsten, Marianne och Augustin någonting, för det är inte i min värld särskilt trovärdigt.
Nej, men det är det man gillar också, tycker jag. För de blir någon trygghet i boken. Och jag tycker du beskriver alla poliser på ett bra sätt. För som man, jag har jobbat mycket nära poliser. Och det, jag kan nästan se vissa framför mig i de du beskriver. Men även åklagarna och sådär. Hur de tänker, hur de är. Som säger, det är ju vanliga människor också med vanliga liv. Och det händer, det som händer kan ju vara skilsmässor och annat. Eller relation till barn och så. Men det är det som är trovärdigt.
Det var så gulligt också. Eller gulligt, men jag ska inte klappa på huvudet för det är ju inte meningen, jag blev väldigt rörd faktiskt. Det var en kille som kom från insatsstyrkan på en, hade sån här, när man får åka med i mina deckares fotspår. Och han säger, det bara så att du vet att det är jättemånga av mig och bland mina kollegor som läser dina böcker. Vi verkligen gillar dem för du beskriver poliserna som vanliga människor. Vi är liksom vanliga. Och så säger han så gulligt så här, och alla vi vill vara Torsten.
Såklart.
Och Torsten en är ju, han är ju liksom inte definitionen. Nej. Rent liksom sådär som en alfa hanne, eller han är ju väldigt ganska lågmäld och mjuk person och så, och älskar att laga mat och tycker om Marianne och vill vara hemma och ha det mysigt så. Och det tyckte jag var så fint. Alltså, alla vill vi vara Torsten.
Innerst inne.
Ja, ja, men många poliser faktiskt skulle säga är precis som Torsten.
Ja,
ja, de är verkligen väldigt bra, vanliga
människor. Och softa.
Ja.
Och sen har jag ju också en annan gammal barndomsvän som numera är polis också. Mm. Så henne kan jag kolla av med. Och jag har också en annan barndomskompis som är förebilden till Augustin Madrid. Som är ganska högt uppsatt nu inom Säpo. Och han är också en person som... Man, ingen trodde att han skulle bli polis. Jag kan tänka mig att den dagen han klev hem till föräldrahemmet på Östermalm och sa, nu ska jag bli polis. Va? Du ska ju bli konsertpianist. Nej, det skulle han inte. Så det är också väldigt roligt.
Ja, för det är intressant att se en annan typ. Att inte bara alla är likadana. För det har ju polisen lite svårt att faktiskt attrahera lite. Ja, det har de.
Så nu är man ju mera också öppen för att ta in civila också. Mm. Vilket jag tror att det kommer bli jättebra.
Ja, det är det.
Det kan vara en stor skillnad.
Det märks ju många utredningar hur jag har jobbat med extremt duktiga civilutredare när jag var åklagare. Så jag har alltid varit för det att få in sen såklart att det blir inte alltid bra. Men så är det även med vanliga poliser.
Ja.
Det behövs ju olika kompetens inom utredningsverksamhet. Man måste inte bara vara polis liksom.
Nej, exakt. Och att man också kanske kan, vad jag hoppas på att man kan ändra anställningsformerna lite mer. För jag vet att, också, vad jag har förstått, så är att det är många poliser som har slutat inom polisen för att liksom ta andra kanske jobb som inom säkerhetstjänst eller sådär. Som gärna skulle vilja gå tillbaka och kanske arbeta deltid. Och det är väldigt komplicerat idag. Men så det tror jag, om man har en annan öppenhet inför olika anställningsformer, så tror jag att man skulle också få tillbaka väldigt mycket bra gedigen kompetens.
Det skulle vara väldigt värdefullt, för det är ju också många domare som är pensionerade som går in och dömer av, som har otroligt mycket kompetens. Det är ju väldigt vanligt just när det är väldigt många mål.
Det är just skulle säga statliga organisationer eller myndigheters främsta utmaning är att de måste börja ändra sin organisation. För framförallt polisen har ju jätteproblem med det. Och att det är det som är den största liksom, motverkar det de vill.
Ja, och framförallt att det handlar inte bara om att få till jättemycket ny ung kompetens. Nej, utan det är, man sitter ju på liksom,
och lära upp dem yngre.
Exakt, att man kanske kommer in som en slags mentor.
Ja, de är ju proffs. Ja. De är liksom proffs på ett helt annat sätt än vad de unga är. De unga kan ju ha hungern på ett annat sätt.
Exakt.
Men alltså, därför är det så bra team i boken. Dina böcker.
Men vi tänkte bara att du skulle få berätta om den nya serien som du gav ut förra året.
Och som handlar om kvinnliga kodknäckare.
Ja, superintressant.
Och det handlar ju framförallt om tre kvinnor från tre väldigt olika miljöer som får anställning av Försvarsmakten att hjälpa till att knäcka de tyska koderna på ett högkvarter på Karlaplan 4 som är en verklig plats. Så alla historiska händelser i boken är ju verkliga historier. Alltså, det har hänt. Och även den här platsen då, Karlaplan 4, som var ett växthus egentligen för kvinnliga programmerare. Som tillsammans med olika professorer och så där fick hjälpa till att knäcka koderna. Och det var kvinnor med väldigt stora språkliga kompetenser och inom matematik. Och, ja. Det var ju liksom en möjlighet för kvinnor att komma in och få jobba inom Försvarsmakten rent generellt. Och det var ju också den avdelningen som sen då blev FRA, Försvarets radioanstalt. Så att det här är jättespännande och det baseras ju bland annat på min farmor då som började jobba på flygvapnet 1939. Och hon jobbade på flygvapnet i de extremt manliga strukturerna ända fram till sin pension. Och hon
så fascinerande.
Ju, ja, och sen så kom vi då även då in på min biologiska mormor som kom som flykting från Estland. Men hon jobbade inte inom försvaret, men jag har liksom satt ihop dem. Och sen så även då min fostermormor som är en fantastisk person som jag också kände att hon hade kunnat platsa där.
Mm. De är, det är riktigt, riktigt bra. Och även fast det är en helt annan genre så är det ju återigen väldigt, väldigt bra på att man lär känna de här personerna.
Och kvinnorna.
Ja. Kvinnor och framförallt
starka.
Ja, men min ambition med hela serien är ju att så här, lyfta fram kvinnorna i historiens skugga. Någonstans. Att nu är det kvinnorna som ska få ta plats. Min nästa bok handlar väldigt mycket om en av kvinnorna som får väldigt stora problem med myom i underlivet. Och hon har får komma till en till, ja, akut in på Karolinskas kvinnoklinik som öppnade, vad jag var fascinerad av, redan i februari 1940. Mm. Bara få det att beskriva liksom en kvinnoavdelning, vad, hur det gick till då och så vidare. Det kan jag ju nörda in ordentligt på.
Och jag längtar till nummer 2.
Vi ser så mycket fram emot.
Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Mm. Tack snälla för att jag fick komma.
Tack.
Tack för att ni lyssnade.
Ja, hej hej!
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.